Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Den här podcasten presenteras av Sonos.
Hej, det är Ebbot Lundberg här. Jag är hemma hos Fredrik Strage på Kungsholmen. Och det känns lite som att komma tillbaka till nedre Fogelbergsgatan i Göteborg, där Johan Kuggeberg och Johan Frick bodde. Det är en massa sköna memorabilia på väggarna och mycket skivor. Man kan ana att det är en samlare som bor här och... Av stora mått alltså. Högt i tak också. Trevligt. Jag har fram en Vince Taylor-platta här. Som jag blir lite sugen på.
Välkommen hit.
Tack. Du hade köpt den här i Paris, sa du?
Vince Taylor-skivan?
Ja, jajamensan. Exakt. Ja.
Vad sa du att han var? Englands Elvis?
Ja, eller någon slags Elvis kontra Mr. Spock eller någon här.
De trodde att han skulle bli Englands Elvis, men ja. Det blev inte riktigt så.
Nej, det är nog ganska många de hade velat skulle bli Englands Elvis. Vem blev det egentligen?
Han var känd för att han, Vince Taylor, klädde sig från topp till tå i svart läder och hade ofta en kedja med sig. En sån här motorcykelkedja som MC-knuttar svingade när de slogs förr i tiden.
Marlon Brando-komplex som de flesta hade som växte upp med den filmen.
Så hade han alltid en medaljong föreställande Jeanne d'Arc runt halsen.
Leta UFOs.
Ja, men han blev ju tokig under en LSD-tripp.
Ja.
Och kom på att han egentligen var en reinkarnation av evangelisten Markus.
Ja, det så kan det ju vara faktiskt. Det kan ju ligga en sanning i det. Kanske därför han gav upp helt enkelt.
Jag tror att det var det som ögonblicket då hans karriär tog slut. Han gick upp på scen i Paris och skulle spela inför en jättestor publik som var jättetaggade på att se Englands Elvis. Och han kliver upp på sig en särk och börjar predika Guds ord.
Ja.
Och förklarar att han inte är Vince Taylor utan han är evangelisten Markus.
Ja, jag tycker inte det är något. Det är ganska normalt i min värld. Ja, det är synd att jag inte var på den konserten.
Han lär även ha stängt. Jag läste en bok i Frankrike som heter La vie mort de Vince Taylor, där de skriver att han stänkte vigvatten på publiken samtidigt.
Oj.
Och det var den här storyn då som David Bowie fascinerades så mycket av, att han baserade Ziggy Stardust på Vince Taylor.
Ja, jo, det känner jag till också. Men det är mycket coolare än att slänga grisblod på publiken, tycker jag. Vigvatten, alltså det är ju någonting, det är väldigt vågat.
Verkligen, och publiken känner sig också oerhört syndig när någon stänker vigvatten
på visst. Den. Det är mycket mer provocerande egentligen. Så att det...
Men han blev galen och han försvann och han dog på 80-talet, tror jag. Men en person som, förutom Bowie, som är otroligt fascinerad av Vince Taylor är ju Morrissey.
Ja,
som har pratat om honom många gånger. Och det är lite så jag kom in på honom faktiskt. En av personerna på den oerhört långa listan över personer som Morrissey säger är tuffa.
Ja, nej, men det är helt fullt förståeligt. Jag menar, alla vill ju vara seriefigurer. Så att det är...
Märkligt
att
jag nog... Ibland känns det som om jag vet mer om Vince Taylor än jag vet om Elvis Presley. Det är som att de här figurerna i periferin är så intressanta att... Ja, men det fanns förmodligen en massa andra brittiska Elvis-kopior. Kanske inte... Vet han som var stor i i Sverige som Tommy Steele.
Tommy Steele, just det.
Jag har inte hört en enda låt med Tommy Steele. Han var förmodligen toppen. Medan jag har lyssnat till förbannelse på Vince Taylor. Mm. För att jag gillar historien om en person som blir galen och kliver upp på scen och stänker vigvatten på dem.
Ja, det är ju det jag dras till själv. Så att jag har liksom haft det hela mitt liv egentligen. Jag har ju varit liksom uppvuxen med olika freaks. I och med att min mor då bara jobbar som mentalskötare. Och hon dras, hon älskar ju de här galna människorna. Så att jag har haft det som inspiration typ.
Du menar att din mors intresse för sina patienter var så pass likt ditt intresse för rockstjärnor?
Ja.
Det är fantastiskt.
Ja, nej, men det är faktiskt. Det var en man som gick omkring och onanerade. Han var född på samma dag som min far och såg exakt likadan ut. Gick omkring där och drog i struten och så kom han in till oss och lyssnade på Slade. Han hade med sig Old, New, Borrowed and Blue. Men det var inte därför. Vi hjälpte honom med korsord och han gick och löste korsord och så. Så han hade med sig Slade-skivor. Det satte sig faktiskt. Och så, man var ute och cyklade, då kunde man se honom typ 300 meter ner, gå omkring med huvud på sne och göra någonting med handen. Det hade inte funkat idag, men så fort han upptäckte att man kom, liksom, då var det bara snabbt upp in med den och låtsas som ingenting. Ja, men
dolde den med Slade-skivan.
Men Roland, vad gör du? Ja, men det var... Ja. Vince Taylor drar upp mycket minnen här nu helt plötsligt. Elvis hade ju, innan han blev, jag vet inte vad jag ska berätta detta egentligen, det är, hans farsa då, ville inte ha hand om Elvis, de tyckte att han var så jävla jobbig, så att Tom Parker tog över honom. Och sen, men sen så var de ute på turné då, första rock'n'roll-turnén. Det här har jag alltså fått berättat då, face to face, alltså det, att Elvis var otroligt långsint och hade världens äckligaste fotsvett. Så att han var ju lite yngre än de andra då. Och när de åkte iväg då, Jerry Lee Lewis... det var Johnny Cash. Det var Jerry Lee Lewis, tror jag. Och Elvis och någon annan. Vad fan var det? Carl Perkins måste det ha varit. Och han satt envisades då med att sitta med liksom fötterna i fram... Han satt i baksätet alltid och så satt han liksom med fötterna fram så här. Liksom, och var jävligt tyken, som man ser på göteborgska. Eller liksom, jobbig bara. Och det stank och... DJ Fontana då, som var trummis, han tog hans dojer och slängde dem i Mississippi-floden, tror jag. Han blev så jävla förbannad. Och så, jag tror att det var något år senare när Elvis då blev jättestor. Då skulle de fira då, så bandet hade köpt nya Hawaii-skjortor, eller vad fan, de hade lite så här snygga skjortor och outfits. Och Elvis liksom helt plötsligt bara fått ett så här raserianfall där och drev sönder alla deras skjortor liksom här. Here's for my shoes, motherfuckers. Så han har gått och pyrt i ett år liksom på det här. Så liksom det, ja.
Vad intressant att Elvis kan ha haft kraftig fotsvett. En av de bästa böcker jag läst om musik är den här Please Kill Me, The Oral History of Punk, som handlar om punken från Velvet Underground fram till Nirvana.
Precis, ja.
I slutet där, sista kapitlet, så ligger Jerry Nolan i New York Dolls på sjukhus och dör i, jag vet inte om han har cancer eller leukemi eller något. Han ligger där och i bokens författare bestämmer sig för att de är inuti hans huvud. De återberättar en sak han har sagt tidigare. Ja. Att det här blir det sista han ser innan han dör. Det är hans sista vision när han ligger där med slangar i halsen och stirrar tomt upp i taket. Och då minns han hur han såg Elvis Presley i slutet av 50-talet, innan Presley åkte in i armén, i Tyskland. Så såg han Elvis Presley live med sin stora syster, och stora systern bara skriker, och han själv är liten och tittar upp på scenen. Och så ser han när Elvis går ner i spagat, sticker ut ena foten. Då ser han att Elvis har ett hål i skon. Och han tittar på det här hålet och tänker, men det är ju ändå Elvis Presley, han är min idol. Hur kan han ha ett hål i skon? Är det så att han egentligen är fattig och inte har råd att reparera sina skor? Eller är det så att han gillar just det här paret med skor väldigt, väldigt, väldigt mycket, så han vill inte byta ut dem? Men nu plötsligt inser jag att det kanske bara får ventilera fotsvetten.
Det kan vara så, men det kan också vara så här att det här var precis efter han blev av med sina riktiga skor och fick låna ett par trasiga. Det kan ju vara så också. Men ja, det är någon av de här två alternativerna är det helt klart. Jag tänkte köra lite låtar som jag har valt ut för tillfället. Det är ju svårt att välja ut en massa grejer. Men om det är någonting som symboliserar en viss era, så tycker jag att just låten In My Eyes med Minor Threat fångar mycket av den känslan som, och den energi som jag hade då. Just att den är till främ. Den börjar ganska lugnt, eller liksom den här uppbyggnaden är ganska majestät. Det är ganska lite sådär rockopera över det på något sätt. Hardcore rock. Och sen bara brakade det loss. Och det är liksom, det gav ju upphov till mosh pit, kan jag tänka mig. Hela den här. Det var ju lite den här grejen att man sprang runt som publik då i någon slags cirkel. Och sen så när det gick snabbare då hoppade alla på varandra. Och stage dive och det var så jävla roligt. Alltså hela den ja, den fångar väldigt mycket. Jag får gåshud varje gång jag hör den. Jag fucking get it!
Jag upptäckte dem för att många av mina vänner blev straight edge. För det, uttrycket straight edge kommer ju från en Minor Threat låt. Alltså renlevnad, att säga nej till droger, säga nej precis. Till alkohol. Hur mycket straight edge var du själv?
Jag minns att jag hade straight edge korset på händerna. Till och med första Carbide-spelningen hade jag. Jag vet inte varför jag hade det egentligen då. Det var ju helt fel egentligen.
För att bli utskälld av punkare som stod i publiken.
Förmodligen var det. Det var någonting sånt.
Och så var du gick förmodligen upp med en stor öl i handen. Och,
det var ju lite så. Men, jag vet inte. Det blev väl en börda för dem själva, har jag hört. Mian McKay nämnde sångaren. Just den här straight edge-grejen. Att liksom, folk tog det så allvarligt att det blev en sån sekt av det nästan. Vilket är i och för sig lite häftigt. Det är väl också så här, jag, i och med att jag känner mig inte så jävla bekväm i att gå omkring med rosa hår och så där. Det var ju, jag fick ju faktiskt, jag måste berätta det också, jag fick ju kicken från mitt första punkband för att jag bodde just i villan. Eller så här, som en. Och då blev jag så jävla.
De upptäckte det först efter ett tag, alltså, att han bor i villa.
Nej, de hade kommit in och flippat hos mig och sådär. Jag vet inte, så här och så här. Men sen så drogs de in i det här gänget som fanns inne i HA. Liksom, det var någon slags. Och då blev jag helt plötsligt fienden. Plötsligt, och då blev jag så jävla förbannad. Kommer ihåg, jag tänkte bara jävla i fårskallar. Liksom. Så att det är också så här, någonting som matade på hela den här som blev Carmen. Liksom. Men i alla fall. Och så kom då band som Minor Threat och andra amerikanska vågen, ska man kalla det då, eller postpunken eller någonting. Där de såg ut som skater allihopa och liksom kanske inte var så jävla utspökade. Och det kunde jag liksom mer relatera till. Stor punkvåg och sen kom ojvågen och sen kom den här amerikanska hardcore-vågen som på något sätt hade ett annat uttryck som jag kunde relatera till mycket mer. Som var någon slags. Det fanns en mer klarsynthet, jag vet inte, var mer fokus än fuck everything. Det var mer, det fanns någon slags, jag vet inte, någonting som var mer intressant, jag tyckte. Thanks a lot, friends. Let it blurt, The Life and Times of Lester Banks.
Det är en biografi om den mest legendariska rockjournalisten. Ja. Lester Banks, som skrev för Rolling Stone och Cream på 70-talet. Och på omslaget poserar han i sin klassiska t-shirt The Last of the White Niggers. Som han tryckte upp själv för att betona att han var mer rock än någon annan.
Ja, såklart.
Han är kanske mest känd nu för tiden för att han spelas av Philip Seymour Hoffman i filmen Almost Famous.
Han gör
ett väldigt fint porträtt av honom där, som enligt de som kände Lester Banks var lite väl ömsint, för han var betydligt grisigare än han framställs som i filmen.
Ja.
Där han är mest gullig.
Hur känns det egentligen? Jag tänkte på 90-talet, så då var väl liksom egentligen så här guldåldern för journalister. Alltså då journalisterna blev rockstjärnor.
Vi drömde om att vara superstjärnor på 90-talet, men det var inte riktigt någon som kände sig så, utan vi tänkte snarare att shit, att man missade 70-talet. Det var verkligen då som journalisterna var stjärnor och bjöds på skivbolag sponsrade resor till New York.
Ja, ja.
Där de fick tillgång till...
På det sättet, men det blev ändå liksom ett slags... men jag menar, man började göra... Jag vet inte när den här kom, men jag tänkte på Nick Kent och alla de här biografierna som kom ut. Men det blev ändå liksom på något sätt...
Nick Kent, som var Englands stora musikjournaliststjärna. Han gjorde en antologi, eller en samling med sina egna texter som hette The Dark Stuff.
Ja, just
det. Fantastisk. Han kan man ju säga var också en betydligt skarpare skribent än Lester Bangs, som egentligen är mest känd för att han var så grisig.
Ja, jag menar mer alltså så här, jag menar på 70-talet framförallt, 60-talet var det ju väl jävligt stela, det var en annan generation av journalister såklart, men den här liksom, som säger, den här nya vågen. Alltså, de fick ju vara med på partiet kanske på ett helt annat sätt. Men sen
jag tror att du har helt rätt i att den här idén med att tanken att jag vill jobba med media.
Ja.
Det drömyrket är i hög grad ett 90-talsfenomen.
Ja.
Jag vill jobba med media. Jag vill allt ifrån att skriva långa understreckare i Svenska Dagbladet till att testa glassar i Kamratposten.
Ja.
Den grejen att vilja vara med och... synas i tidningar eller i tv tror jag var väldigt 90-talsaktigt. Nu behöver man ju inte de här traditionella medierna för att synas på det sättet längre.
Nej, men
de stora stjärnorna bland ungdomar är ju folk som själva har riktat en webbkamera mot sig och sen blivit superkändisar. Det du nämnde om hur journalister blev stjärnor på 90-talet, det gällde ju kanske framförallt Andres Lokko, som var chefredaktör för tidningen Pop, där jag arbetade.
Ja,
som var min chef. Och där fanns det ju vi märkte att det var nästan som en uppdelning mellan Stockholm och Göteborg, att media satt i Stockholm och så skrev vi om det som hände i Göteborg.
Ja, just det.
Men det var lite likadant på 80-talet också, när skivbolaget Radium startade. Och,
ja, absolut.
Det var mycket, tidningen Slits redaktion åkte ner till Göteborg och skrev reportage om Radium.
I synnerhet alltså, då var det ju verkligen så.
Jag minns en Linda Skuggekrönika i Expressen. De skrev att Andres Lokko är en gud och tidningen Pop är en religion.
Jaha, okej. Okay,
ja. Och det roliga var att vi skämtade lite om det här, men det var samtidigt lite som att delar av vår redaktion nästan kom in i det där tankesättet, att vi trodde att vi var så otroligt viktiga och att vi missionerade. Vi försökte verkligen få omvända folk till att framförallt att lyssna på R&B och hiphop, som var lite eftersatt i Sverige. Det var väldigt, väldigt viktigt att få ut svart musik, och vi var så väldigt dogmatiska. Jag kan relatera lite grann till ISIS och så här unga terrorister, när man läser, eller vilka unga terrorister som helst,
så
här IRA eller vad det nu må vara, som är som mest extrema när de är 2021-22. Det är så väldigt viktigt att något är rätt och något är fel. Det finns inga gråzoner.
Nej, men jag tyckte det var ganska roligt. Jag gillade pop. Jag tyckte att det var liksom, det var ändå roligt, det var underhållande. Det var liksom, det fanns någonting där som var intressant. Jag tycker att det har försvunnit lite. Deep waters flow out to the sea. Om vi ska gå tillbaka lite tid. Jag vet inte varför jag valde in detta i sammanhang. Jag ville ha någonting som på något sätt var min pre-pubertetsmusik. Då blev jag besatt av Elo. Jag vet inte riktigt hur... De var ju jävligt stora då, men
Electric Light Orchestra.
Men det var alltså Face the Music. Det var den första skivan jag hörde med dem. Och jag vet inte om jag gillade det i början. Det var 5 eller 7 skäggiga gubbar som håller på med rock. Det var liksom symfonier. Det var lite så här, jag vet inte... Jag var ganska skeptisk först, men sen så sögs jag in i det, och sen då när den här New World Record kom, då köpte jag allt med Elo. Jag gillade liksom att Jeff Lynne, att han var en sån här producent, och han var liksom, han sa, men den där snubben vill jag bli liksom. Det var så här, lite som istället för någon pekar på Elvis, han vill jag bli typ. Jag gillade inte ens Elvis då, kom ihåg, men så här, Jeff Lynne, det är den snubben jag blir liksom.
Touching the hearts of those who Wow, det låter lite Beatles-aktigt ändå. Det är verkligen så sagoskimrande musik.
Jo, men det är ju väldigt Beatles-aktigt. Alltså det är ju som en fortsättning på Beatles egentligen. Alltså det är ju fast någon form av Robin Hoodsk dröm. Alltså engelsk medeltidskänsla, i synnerhet de första eloplattorna, är ju väldigt, väldigt engelska på något sätt.
Jag minns en gång då vi intervjuade dig för en enkät i Pop. Och en av frågorna var, nämn en epok i musikhistorien som du skulle vilja besöka. Och nästan alla som var med i den här enkäten svarade 60- eller 70-talet. Hiphopbandet Addis Blackwood och ville se framtiden. Men du sa, jag skulle vilja åka till år 10 500 före Kristus. Någonstans vid Nilen. Det gjorde säkert asgrym musik på den tiden. Men det är ingen epok som du har tagit mer om. Det fanns några fantastiska
garage. Jag tänker så här liksom, hur jag menar, det, allting ligger ju i frekvenser, så att det jag skulle vilja hamna i en annan frekvens på något sätt och så bara höra okej, fan shit, det här har varit inspelat hela tiden. Vi har inte kommit åt det, bara vi har inte hittat nyckeln till den här skatten som ligger där liksom, som någon konstig gömma någonstans. Men ja, det fascinerar mig mer än att, jag menar, vi känner, det är så lite vi känner till egentligen, så att det, jag menar, hur länge har liksom en grammofonskiva funnits? Det är inte så länge.
Precis, det kanske ligger.
Och så tänker jag så här, ja men okej, vi kanske, det ligger någon jävla kruka någonstans och så har någon, kommer någon på någon idé om att om vi nu snurrar den här krukan och som kör en någon form av instrument mot oss, kan vi nog höra vad som pågick. Och så kanske det är någon gammal inspelning. Man hittar ett nytt sätt att hitta inspelningar på. Och då vill man gå till den eran kanske, jag vet inte.
Ett uråldrigt musikformat alltså, det vore intressant.
Kanske det, eller man hamnar i framtiden. Om man ska vara helt ärlig så vill jag, jag tycker om att vara här och nu. Och sen, jag menar, man kan ju bara fantisera om och ja visst, om vi ska gå in i den eran, då skulle man kunna göra en 20-talsplatta naturligtvis.
Det märkliga är att historien förändras ju också hela tiden, och ja. Vår syn på olika eror förändras ganska starkt. Så jag tror att om jag lyckades teleportera mig själv till sena 60-talets New York för att jag vill se Velvet Underground och uppleva Warhols Factory-era, det kanske inte skulle vara så speciellt ändå, för så mycket av det handlar om mytbildning, så mycket handlar om att jag har sett den här tiden i vackra coffee table-böcker som Johan Kugelberg har gett ut om Velvet Underground. Men om man verkligen hade varit på plats så kanske det inte hade känts så mycket mer upphetsande än en eftermiddag i Växjö 1976 när man sitter på TV, tittar på Torbjörn Feldin i TV.
Mm. Nej, men det är så.
Jag tänkte på det igår, jag var och fikade Café Greta vid Hötorget. Ligger i nya hotellet Haymarket. Uh-huh. Där har de ett café som går i så ljusrosa och lite gräddiga färger. Ja, men det ser lite Scott Fitzgerald-lyxigt ut. Fast när jag satt där och tittade så kom jag att tänka på att det egentligen inte var förmodligen det äkta 20-talet, utan snarare 20-talet och Fitzgerald som det framstår i The Great Gatsby-filmatiseringen med Robert Redford som kom på 70-talet. Mm. Det var 20-talet filtrerat genom 70-talet. Mm. Förmodligen inte det genuina 20-talet.
Det är ungefär som jag kommer inte ihåg vilken film det var. Det var någon jävla gangsterfilm. Där de plötsligt, musiken var någon slags 80-tals bakgrundsmusik. Jag tänkte, vad fan har de gjort? Alltså, hela filmen var skitbra. Fram till just den sekvensen. De går i trappen. Det är en känd film där. Alltså. Jag tror att det är... Jag vet inte om det var Kevin Costner var inblandad eller om det var Al Pacino.
Untouchables kanske.
Det var nog.
Det är Brian De Palmas.
Jag tror. Helt plötsligt bara dyker upp någon slags 80-talslåt mitt uppe i alltihopa. Och jag tänker, vad fan har de gjort? Alltså, allting bara liksom dog för mig.
Du gjorde det. För ibland kan den typen av så musikalisk anakronism göra att filmen blir bättre snarare. Ja. Har du sett Inglourious Basterds av Tarantino?
Ja, det var ju tagsen, men...
När hon, Shoshana, hjältinnan, ska sminka sig innan hon brandbombar biografen för att döda alla nazister. Och då lyssnar hon på David Bowies Cat People, Putting Out Fire, medan hon lägger sin makeup. Och den låten fanns ju inte riktigt på 1942.
Nej, men det är Tarantino. Det känns ju mer som att det där är ju liksom släng in lite vart. Alltså det är ju mer, han bakar ju verkligen ihop allting som en sampler. Jag menar det.
Och det absolut bästa exemplet på det fenomenet är väl kanske, jag menar, den film som fyller 30 nu, som oerhört många, särskilt kvinnor, håller närmast hjärtat, Dirty Dancing.
Den har jag aldrig sett.
Det är en 60-talsskildring, det handlar om 1962 eller 63.
Okay.
Och soundtracket är ju så här mjuka disco-synt-låtar anno 1987.
Ja.
I don't know just where I'm going.
Ja, nu ska vi lyssna på Heroin. Och
Velvet Undergrounds Heroin.
Det är Velvet Underground, just det, precis. But I'm gonna try for the kingdom if I can, 'cause it makes me feel like I'm a man when I put a spike into my vein and I tell you things aren't quite the same. Rushing on my run, and I feel just like Jesus' son. And I guess that I just don't know. And I guess that I just don't know. Velvet Underground var ju någonting som jag hörde talas om ganska länge. Under, från att jag lyssnade på Punkt och så, alla nämnde Velvet Underground. Och vi brukar ju hänga då på ett ställe som heter Swindle i Göteborg. Avsides liten affär som sålde badges. Skins Hate Nazis stod det på dem. Eller så var det liksom obskyra band. Och så hängde det tröjor då med bananen på. Väldigt underground. Men det som hände när vi var där och hälsade på Aaron, det var att han pratade om kultbandet The Leather Nun. Han pratade om, alltså, vi visste inte om att han var med i bandet. Jag hade ändå sett Leather Nun på Rockers med Freddy Wadling. Men jag hade inte lagt märke till honom, för att Freddy tog faktiskt all uppmärksamhet då när jag såg Leather Nun. Jag glömmer aldrig det. Det var... Så vi hängde ju där ganska mycket, och han pratade om Leather Nun och att de gör det och det och det, och de ska över till England nu och göra det, och Genesis Peerage, den första singeln. Så vi köpte ju första singeln av honom då. Så kom ihåg att vi skulle gå och kolla på dem, och så ser vi då Aaron står och spelar gitarr liksom. Och vi bara, jävla as. Han stod där liksom och kultförklarat sitt eget band. Vet. Och någon slänger en flaska i huvudet på honom. Och Björn är där också simultant i sin underspelning. Och det blir slagsmål i publiken, och Aron springer ut och hela den grejen. Och sen är det så här lite halvskämmigt när vi kommer tillbaka då. För att återgå till Velvet Underground. Då blir jag ändå så här, fan, jag måste liksom... För han pratar väldigt mycket om Velvet Underground i alla fall. Så att han var ju, Lennon blev inkörsporten till Velvet för mig. Så jag gick och köpte den här bananskivan, och jag visste att Lou Reed, för han kände jag ju liksom. Men när jag satte på skivan, så kom jag ihåg att jag blev helt, jag vet inte, jag blev helt chockad faktiskt. Det var så här, jävlar, alltså det var en så här otrolig aha-upplevelse. Alltså, jag hade lika gärna kunnat välja Sunday Morning. Alltså, sögs in i någon slags drömvärld som... Den var helt liksom... Man behöver inte vara heroinist för att förstå hur det är att vara hög. Det är någonting helt enormt med hela den inspelningen, tycker jag. Alltså, den fångar någonting som väldigt få lyckas göra. Det är någonting filmiskt som är majestätiskt och helt trollbindande med den låten.
Jag lämnade min dotter i skolan förra veckan, och då stod jag i en hall där och tittade på klasslistorna. I en annan klass så stod alla barnens namn, och de mötte Jessica och Alice och Ebbot. Det är kanske vanligare nu att man döper sina barn efter rockidoler än det var förr. Jag minns när Mats och Unni Drougge döpte sin son till Iggy, då tyckte folk att det var lite märkligt. Men Ebbot kändes självklart på något vis.
Ja, det är konstigt det där. Jag kan fortfarande inte ta åt mig det riktigt. Eller jag kan inte smälta det. För jag tycker det är så jävla konstigt. Jag tyckte det var konstigt när jag själv fattade beslutet att då när vi skulle trycka In the Air Tonight, alltså när vi stod där och med originalen liksom, ska jag heta Cold Gilberti eller ska jag heta Ebbot? Och så, jag hade kallat mig för Ebbot tidigare så här, under få moment så där, men jag hade liksom inte, jag tänkte jag kan inte heta, det går liksom inte, Torbjörn Lundberg funkar inte liksom, det, då tänkte jag, men det här låter liksom alien och jävligt töntigt, tänkte jag. Alltså, jag är en seriefigur naturligtvis. Men jag kunde liksom aldrig säga om liksom Sting fick Polarpriset att det skulle bli ett vedertaget namn. Och att, ja, jag vet inte hur många det är nu, men det är närmare 400 som heter Ebbot i Sverige.
Det är det på riktigt, ja, som är döpt till Ebbot.
360 eller någonting som sist... Det var någon som intervjuade och sa, ja men det är 360 som heter. Jag tänkte, vad helvete, okej. Det var någon som kom fram till mig i jag kommer inte ihåg vad det var, Örebro eller om det var i Norrköping. Så, ja, vi hade på son efter dig. Så, han är ju 15 nu, han vill inte heta Ebbot. Så, ja, det förstår jag. Har inte något annat? Men, så, vad fan, de bad om ursäkt då, liksom, så här, tyckte att det var lite så jobbigt att säga det här. Och, ja, men det fattar väl jag för fan. Det är liksom en tjock, skäggig jävla farbror i särk. Vad fan, det är klart att är man 15 inte det så jävla hett alltså. Det är klart att man låt honom ta sitt jävla andra namn istället. Sen senare i livet, om man tycker att jag suger eller inte, då får man väl byta tillbaka, men jag menar, det får vi se då. Men jag kunde liksom inte, de var så här lite förtvivlade.
Finns det någon stödförening man kan gå med i då man råkar bli döpt till Ebbot om man inte gillar den här farbror i
särk? Jag får väl dra igång den kanske, jag vet inte.
Men 300 pers, det är tillräckligt många för att bilda en sekt.
Ja, det är det.
Om man ser dig lite som en religiös ledare, vilket många har gjort genom åren, så kan du säkert få med en stor del av de här 300.
Ja, frågan är om det är de som har med mitt namn som är i den sekten. Jag tror att det är snarare föräldrarna. Men jag kommer ihåg, jag kollade upp Ebbot någon gång för att se om det har funnits i historien så här. Men det har aldrig funnits som tilltalsnamn. Men som efternamn så finns det.
Men du kom på idén att uttala Tobbe baklänges på en skidresa till Chamonix?
Nej, det var efter skidresan. Det var efter en ganska misslyckad skidresa. Där det inte var någon snö, så vi hittade på andra saker istället.
Pratade du baklänges?
Ja, alltså det roliga är att jag har den här inspelningen kvar. Jag hittade den kassetten nu. Och det är jag som är journalisten under festen. Vi har väl börjat med... Vi har kommit till det tillståndet på kvällen där man... Då ibland kan börja prata baklänges och då får ju alla baklänges namn och jag blev Ebbot och sen otroligt nog så har jag fan, jag har det kvar alltså. Hela den inspelningen där jag liksom började kalla mig själv för Ebbot. Jag trodde att det var någon annan som hade gjort det förut, jag fick för mig det. Då var jag själv alltså. Ja, nu tänkte jag att du skulle lyssna på Killing Joke. Jag kommer ihåg att jag beställde den från England faktiskt. Killing Joke. Och så just att jag tittar.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Omslaget och så. tog ut skivan på Malicious Damage Records, körde på och så upp med volymen och så bara ding, ding, ding. Alltså helt synten som kommer in där och alltså, hela soundet, produktionen, det var bara liksom fullständigt knockad. Jag tyckte det var det coolaste jag hade hört hela mitt liv. Alltså det var så här...
Jag blev lite upprörd när jag hörde den första gången, för jag upptäckte att det här bandet Ministry hade stått så otroligt mycket från Killing Joke. Alltså industrirockbandet Ministry. Och likadant Nirvana tog ju Come As You Are,
ja, ja,
norpar hela riffet från, ja, från en Killing Joke-låt.
Tyvärr fick jag aldrig se dem live. Det hade jag gärna velat göra. Jag har en kompis som heter, eller en kollega i England som heter Andy Perry. Han är ju journalist också. Men han sa det, det mest skrämmande bandet, eller det, han hade aldrig varit så rädd i hans liv. Han hade sett jävla många punkband. Men han såg Killing Joke i Torquay 1980 eller vad fan det var. Alltså han var själv på att skita på sig. Han var verkligen rädd. Alltså, för det var det mest, det var det hårdaste han hade sett. Det hade jag velat se. Men tyvärr, man kan inte få med om allt.
Men de har väl låtit tränas?
Ja, jag hörde det. Eller jag har hört det. Jag liksom
faktum sen... att deras senare skivor är rätt i sig.
Jo, men jag hörde, jag lyssnade på någon som kom för några par år sedan. De tyckte också det var ganska...
Så gjorde ju Jazz Coleman en annan intressant sak för om året när han bara försvann.
Försvann i någon ök. Ja, just det.
Han var spårlöst borta i att månade alla undrade där man var. Det är ganska ovanligt nu för tiden att någon lyckas försvinna på det sättet.
Ja, det är intressant.
Den där planschen har jag fått av Klaus Dinger.
Vad då?
Som var trummis och gitarrist i Noi och även trummis i Kraftwerk under en kort tid.
Mm.
Ralf Hütter, som ledde Kraftwerk, hoppade av bandet i ett år och skulle studera istället. Och på den tiden då bestod Kraftwerk av Florian Schneider och Klaus Dinger plus Mikael Rother som också var med
i det här tidigt Noi. 70-tal, va?
Den är från 1972. Och om du tittar längst ner på tavlan ser du att det står Dear Frederick och så ett litet meddelande från Klaus Dinger.
Oj då, vad fan.
Vi gjorde en intervju med Klaus Dinger för tidningen Pop som jag arbetade på. Han var otroligt svår att få tag på, men det fanns en...
Ja, de är svåra, de här krautrockarna.
Ja, väldigt. Men en frilansjournalist som... jobbade med oss, lyckades få tag på Klaus Dinger och få honom att ställa upp för en intervju. Och vi var helt chockade för han hade tackat nej till så många trots att den här krautrock-hypen kom igång på 90-talet.
Oh.
Och i intervjun så pratade Klaus Dinger om att Noi framförallt, alltså experimentrockbandet Noi som blev kända för sitt speciella beat, det här motorik brukar man prata om, ett speciellt krautbeat. Han pratade väldigt mycket om en tjej som han träffat i Sverige.
Oh, okay.
Och att det var den här tjejen som var inspirationen till Noi. Han gjorde musik.
Är det någon som vet vem det här är, den här tjejen?
Vi fick aldrig reda på vem hon var. Men det intressanta var att han pratade om henne hela tiden i intervjun. Och sen bad han att få 30 ex av tidningen. För att kunna skicka iväg till olika personer och visa den här bilden på henne. För han sökte kontakt med henne fortfarande. Och en del av planen med att få kontakt med den svenska kvinnan var att skicka ut alla de här numren av Pop. Och jag sa, okej, fan, jag kan skicka 30x till dig, men okej, det kostar rätt mycket pengar att posta här. Du kan inte så här, fixa något i utbyte, kanske en affisch eller
någonting. Du fick inte någon hint var hon kunde vara, eller var han hade träffat henne någonstans. Eller... Nej. Det var jävligt intressant att få tag i.
Jag vet att vi försökte hjälpa honom lite grann, men då skickade han i alla fall den här affischen som present för att jag hade gett honom så otroligt många nummer av Pop.
Nu ska vi lyssna lite på en annan band som jag tyckte var ganska märkligt när de kom, med Stranglers. Och jag gillade deras vemod på något sätt. Och nu den här som jag ska spela nu då, Outside Tokyo, det är en låt som jag egentligen glömt bort. Jag hade kanske kunnat välja Golden Brown eller Waltz in Black eller någonting sånt där. Men den är Outside Tokyo, jag tycker det är en väldigt bra och väldigt rolig text också.
Intressant låt det där.
Ja. Så tre taktslåtar liksom.
wanted proof to carry on. They'd like to buy one.
Misfits, ja. Ja, vad ska man säga om dem? Det var ju faktiskt... jag fick kugelbär att lyssna på Misfits. Jag glömmer aldrig den dagen då den första Misfits-skivan dök upp hos Lars Ax på Kompassen i Göteborg, innan Petsan fanns i Göteborg. Då var det två skivaffärer, det var nämligen Bengans och så var det Lars Ax som jobbade på Kompassen i Femman ungefär, tror jag där någonstans. Som tog in då postpunk, kan man väl säga, eller obskyra singlar. Det började med AI och så här, och frågade sig, har du AI i albumen här? Kommer på torsdag. Och va? Vadå kommer AI? AI plattan, vad fan får du in den här liksom? Och vi blev liksom bara helt jävla, för vi beställde ju då från Adrian Records och Record and Tape Exchange. Alltså vi liksom hade, vi var ett gäng då på kanske 5 pers som var helt tokig i liksom det som blev då postpunk. Det var ju New Order första singel, och det var ju alla de här Manchester, alltså hela March Violets. Ja, då, sen var det ju några av de här banden som spelade på Sprängkullen också naturligtvis, som fan heter de nu då, Theater of Hate till exempel. Så vi var helt, så var jävligt uppdaterade, men det var ju, fanns ju inga skivaffärer som tog in de här skivorna. Men då Lars Ax, som nu är mer än inte lever, men han tog in eller Misfits, och det var egentligen då. Då ringer Patrik Aganis, alltså det är ena gitarristen i Unicorn. Vi är väl 14-15 kanske. Jag har hittat ett nytt band där. Misfits, och så beskriver han liksom Walker Magnus omslaget då, med flygande tefat och Devil Locks och hur de ser ut och liksom, och jag bara, och så läser han upp alla titlar liksom, och så då sista titeln är Mommy, can I go out and kill tonight? Och jag bara, ja, vet, jag får så här hjärtklappning verkligen. Vet, jag,
bara betala låttitlarna.
Nej, vet, jag bara, jag måste liksom, jag måste ha den här jävla plattan. Hur många ex finns det kvar? Då fanns det liksom, typ han hade tagit in 3 ex tror jag. Varav, ja, jag får det sista ex. Jag kommer in liksom och får det sista ex. Jag blir liksom helt jävla tagen av det här. Jag tänkte, vad fan är det här? Det låter som Elvis punk, alltså i allting. Det här, vilken jävla sångare liksom, jag var så här, och, men det fanns liksom melodier och catchy refränger och texter om marsianer och våld, allting som man bara liksom så här, ja. Det var mitt i prick. Jag hade Devil Lock och hela skiten. Alltså jag gick fullständigt in i det, så alltså, det är, och men det roliga var att vi var ju helt ensamma om det där. Det var ingen som visste vilka Misfits var. Och jag fattar inte, varför vet ingen vilka Misfits är? Det var så här för mig, de kommer bli hur stora som helst, tänkte jag. En dag, men det var liksom, det gick inte. Jag försökte beställa skivor från Plan 9 och det fick inget svar. Och gjorde egna, ritade den här jävla dödskallen perfekt liksom, gjorde egna Misfits-t-shirts.
Du ritade dödskallen, den som numera går att köpa.
Ja, den går att köpa. På alltså, jag gjorde ett jävla bra jobb också. Egentligen skulle jag leta upp de här bilderna. Alltså, men alltså, jag, du vet, jag gick in, jag var helt... Så fick jag tag i då från en skatare, 3 Hits from Hell och Halloween. Jag köpte dem för 18 spänn av honom också, styck. Så det var där skitbilligt.
Jag hade faktiskt Dennis Luxén här som gäst. Han berättade att han betalade 8000 kronor för singeln Bullet.
Ja. Jag ska åka och DJa någonstans. Då tar jag med mig den och Everything Falls Apart med Husker Du. Angry Sam Owens första platta. Skitmycket amerikansk punk. Och mycket rariteter med änglar och somna på tåget och hamna någonstans och ska liksom, jag ska egentligen byta tåg, men jag sitter med hörlurar så här och har somnat, och då har jag lagt den här väskan med alla skivorna i en annan del av tåget som kopplades bort och åkte ner till Danmark. Så att jag vet inte hur mycket pengar jag förlorade där.
Vilken tragedi.
Det är en riktig tragedi, alltså. Det är en riktigt jobbig grej.
Okej, jag tänkte spela upp lite låtar också. Det här är en låt som heter Liquid Sky med The Mobile Whorehouse. Ett kortlivat Göteborgs rockband som du säkert har någon typ av relation till. Fredrik Wadling på sång. Det jag gillar med Mobile Whorehouse så mycket att det är verkligen så här gnissliga gitarrmattor och sen en trummaskin och en skränig saxofon över alltihop. Plus då Freddy Wadling som har den här liksom själsutplånande lite gälla rösten som delvis försvann hos honom på 90-talet. Hans röst förändrades ganska mycket i takt med att hans fysik försämrades. Han fick lite mjukare röst. Det är inte det här totalt desperata, utan
här
tycker jag att han pikade någonstans röstmässigt.
Grejen Mobile Whorehouse, jag hade faktiskt glömt bort dem helt och hållet förrän du tog upp det här nu. Och lustigt nog så träffade jag en av sångerskarna på tåget upp hit. Också en sån här väldigt märklig coincidence. Men jag minns, jag såg dem.
Vad heter hon, sångerskan?
Hon heter Mimi Bauman.
Det var Anna-Lena Karlsson som
var med. Hon var ju med liksom,
i Cortex också.
Ja, hon var med i Cortex också, och lika med och Annika von Hausburg, eller hon heter Annika Söderholm, de var också med. Men de var egentligen fler sångerskor. De var typ 5 stycken som sjöng med det bandet. Och det fanns en klubb som heter Lucky People Center som sen blev då, eller LPC som blev ett band. Men det var en klubb först. Och de spelade där, kommer jag ihåg.
Någon sak som jag fick reda på, apropå den här låten Liquid Sky, var att det är ett av spåren som var med på Cortex sista skivor som aldrig släpptes.
Ja, just det.
Eftersom Cortex gick i graven på grund av att Annika von Hauswolf hon fick ett förhållande med Fredrik Bigeus, ja, som spelade bas, och Annika var ju då ihop med Freddy Wadling. Ja, så hela bandet kollapsade och de här fantastiska låtarna
jagar ut.
Ligger någonstans på något lager. Men den här gjordes om med Mobile Whorehouse.
Ja.
För då, jag antar att det här var hitten på den sista Cortex-skivan.
Ja, det är möjligt. Jag minns bara att han blev utjagad med en käpp. Fredrik Begrius.
Ja, Fredrik Wadling.
Ja.
Med en käpp just. Hade han den där Ilsa-käppen?
Ja, visst. Det var den som riktigt dramatiskt.
Du har gjort en väldigt fin sololåt som heter Backdrop People. Syftar det på folk som är i bakgrunden, eller syftar det på folk som rockar framför en backdrop?
Ja, det är ju...
Det var min första tanke när jag såg titeln. Ja, men det är precis så det är. Folk som är rockmusiker, de är backdrop people. För det är de enda typen av människor som använder uttrycket backdrop väldigt mycket.
Ja det, alltså jag gillar... Det,
backdrop är alltså då...
Det är alltid skönt att höra...
Fanan längst bak på scenen.
Precis, herregud. Den har vi ju kämpat med åtskilliga gånger och bråkat om hur den ska vara och sådär. Jag tycker det är enklast om det bara går en film eller någonting. Jag gillar egentligen inte att det står bandnamn och sådär. Jag tycker det är lite töntigt faktiskt. Men det kan få gärna stå på trumsetet. Men jag vet inte fan. Det där... det var väl mer att man befinner sig kanske i någon slags sammanhang som man kanske inte vill lämna, tror jag. Och jag har liksom inte analyserat det där så jättemycket, men det är ju mångfacetterat såklart. Det är ju så jag gillar att skriva.
Här är ett industrirockband som kallas för Big Black, som leddes av Steve Albini, en amerikansk producent. Jag hittade den här skivan, The Songs About Fucking, eftersom jag lyssnat så mycket på Marilyn Manson och Ministry, och båda de har nämnt Songs About Fucking som en av historiens viktigaste skivor. Och vi lyssnar på den här. Den här spelar jag då på min sonos anläggning. Ni hade Steve Albini som producent på sista gingen i Parbergtiden.
Ja, eller man ska inte säga producent, för att det var ingen som han eller vi eller... För han var ju, han ville ju verkligen inte stå som producent. Han ville, ja, vara inspelningstekniker. Det var han alltid liksom hävdat att han gillade inte produktioner. Men jag har liksom inte förstått det där riktigt, för att jag tänker inte riktigt likadant. Så, men alltså Big Black minns jag ju, vi blev väldigt jämförda med dem, kommer jag ihåg. Jag var väl inte så jävla, eller vi var inte så inne i det. Jag minns att Björn gillade, alltså han var så här, han hade den, men han sålde skivan. Och men jag tror att det var nog Henrik var väl mer Big Black fan än vad vi var. Och sen minns jag ju när vi var hos Albini, vi kollade på en massa, eller han spelade upp en massa Big Black konserter och det var liksom One Two Fuck You bla bla. Och vi tänkte, aha, det var ju så här, jag tyckte nästan att det var lite så här passé, för att han var ju besatt av Kraftwerk. Han älskar ju Noja. Han var ju...
Han älskar trummaskiner, det märker man.
Alltså han är ju väldigt så här... Jag tror att hans farsa var någon rocket science. Eller han var på med någon... Han var väl någon forskare av någon slag. Och jag tror att han ville appellera in den här biten i punken på något sätt. Han ville vara Mr. Punk Rock. Mr. Industri Punk Rock, märkte jag. Det var väldigt viktigt. Tills fasaden rämnade. Och vi var i Chicago då. I den här Chicago Studio som det hette. Så hittade vi då Live at Budokan med Cheap Trick. Och då blev han som ett barn, va? Då åkte den plattan fram och då var liksom amerikansk standardrock liksom med Beatles-influencer.
Det var det han egentligen
det var det. Det var liksom han var jag aldrig sett någon så lycklig, va?
Men ni i Union Carbide jobbade alltså med honom precis innan han gjorde Nirvanas In Utero.
Ja, ja.
Den sista Nirvana-skivan.
Ja.
Där hans produktion... skrotades av skivbolaget. De släppte ju en ommixad version och hans originalversion släpptes först för några år sedan.
Ja, just det, det stämmer. Det var ju, vi gjorde så här lite panoreringar som jag hörde, som de gjorde på Nirvana-plattan också, exakt identiska grejer. Man lyssnade på till exempel TV Spiders på Swing och lyssnade på Rape Me. Så det är precis samma...
Samma trick med mixerbordet.
Nej, men jag minns att vi höll på med det. Men det var ju samma med oss. Vi hann ju inte göra klart den. Och vi var ju lite så här... Vi var egentligen över som band när vi åkte över till Chicago då. För att det var mer som att vi ville bara komma bort i någon slags tro på att... Ja, det kanske löser sig om vi åker till Chicago och spelar framförallt.
Men ni fick ju ett vykort från Nirvana under den här perioden.
Ja, alltså de skickar ju någon slags hälsning, lycka till med inspelningarna, bla bla bla. Och så, aha.
Och då hade de ännu inte börjat arbetet med...
Nej, de skulle, det var väl någon månad senare tror jag, eller något, de kom dit. Men han var ju så här, han var väldigt så, ja, egentligen vill jag inte göra en Nirvana, de är för kommersiella. Du vet, han pratade skit om Nirvana, kom ihåg, jävligt mycket så här, att det var överproducerat och det var bla 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 och så där, men de har tjatat på mig och så där. Han skulle liksom låtsas som att han är minst han inte kommersiell, utan jag minns bara den tiden som extremt rörig, plus att våran basist höll på att dö av någon slags jordnötsförgiftning i studion och att vad hette de nu då, det var någon sån här rapband väl på och hamnade i slagsmål med Arrested Development. De spelar in i studion bredvid.
Men kan man hamna i slagsmål med Arrested Development? Var inte det bara en massa hippies som satt och rökte gräs med
sig? Nej, men vi var för högljudda. Så de tyckte bara, shut the fuck. Det blev en stor jävla ordväxling. Och liksom, det kom in en stor svart kille som bara stod och skrek och stevade bil. Håll käft. Så här. Och vi bara, vad fan är det som händer nu? Liksom,
jag läste en intervju med dig i Sonic, tror jag, då... Du nämnde att du som liten hade flipperspel hemma.
Ja.
Det är helt otroligt. Jag hade polare som hade SodaStream läskmaskin, de hade videobandspelare. Jag hade till och med en kompis som hade swimmingpool. Men flipper? Du måste ha varit populäraste killen i kvarteret.
Det kan man lugnt säga. Först var det en snubbe som vars morsa jobbade på Hanssons pyrotekniska. Han var ganska poppis 2 gånger om året.
Han kunde smälla obegränsat med fyrkerier.
Han kunde liksom på något sätt nära sig. Han fixade billiga smällar. Sen var det en kille som hade någon jävla video, den första videon. Och då, gick vi ner och kollade på massa jävla skitfilmer med Paul Smith och Bill Cody och allt vad fan det var. Motorsågsmassaken och allt som kom i början där. Nej, nu är jag inte riktigt uppriktig. Jag fick ju för fan mitt flippspel. Kan ha varit någon gång 78, 79 någonstans där. För att jag var spelmissbrukare. Det var så att det fanns ett ställe som hade ett flippespel med en massa alkisar. Stod och hängde. Hette Västervåg. Det finns inte längre. Det var någon som brände ner det faktiskt. Men jag hängde väldigt mycket där då. Och på den tiden var det väl mer pilsnergubbehak kontra camping. Det var så här. Och så hade de ett flippespel. Och jag var där nere och spelade jämt. Och fuskade. Eller vi liksom slog upp bollen. Det var ju vårt gäng då. Det här var ju det som... Det var lite så här... lite så här smygpunkare. Fegis. Eller upptäckt Sex Pistols. Bla bla bla. Vi var inte alls gamla. Och till slut så fick ju mina föräldrar nog. Då tyckte att vad fan. Du spelar ju bort allting. Eller liksom du är besatt av det där. Så de köpte ett flippespel från Liseberg. Vilket innebar att... Jag hade ju plötsligt då hur mycket kompisar som helst.
Och då hängde du i alla fall hemma istället för att vara på
en pub. Ja, fast jag gjorde det också. Men det var liksom lite variation. Men i alla fall, och det var ju där jag på något sätt lite pinball wizard träffade då de som skulle bli det första punkbandet. Like to go with me and see a movie.
First you say no. Nu ska vi lyssna på ett av dina tidiga fans, Lydia Lunch. Hon såg Union Carbide när ni spelade på CBGBs första gången, och ganska nyligen så valde hon In the Air, första Union Carbide-skivan, som en av sina absoluta favoritalbum när hon var med i en enkät. Och då sa hon så här: I don't know how the Swedes get that guitar sound. It's just horny teenage rampage makes me want to break things. Hon sa också att det var Union Carbide var det enda band hon visste som faktiskt hade lyckats imitera Stooges sound. Att ingen annan av alla miljontals musiker som har försökt med det har gått i land med det. I alla fall, här är Spooky med Lydia Lunch. Ibland när jag läst intervjuer med dig och de andra medlemmarna från Union Carbide, jag har nästan fått känslan av att ni har så överdrivit hur förmögna era föräldrar var, för ni hade en sån jargong att ni ville provocera genom att framställa er själva som superstekare, att mamma och pappa betalar, vi kör runt i sportbilar. Och väldigt mycket snack om att ni gick på solarium också.
Ja, nej, men det var väl mest jag och Björn faktiskt som körde den. Jag tror inte de alla uppskattade det riktigt. Det var så här, vi var inte helt... Jag tänkte ju mer, nu är det 80-tal, vad är det nu? Det är inte hippies, det är juppies, så då klär jag mig som en juppie. Och jag var väl den enda som tänkte det. Just att vi var ganska mobbade när vi var inne på Sprängkullen. För att vi kom just från Askim, han kom från Partille, jag kom från Askim.
Och Askim var lite över i medelklassområdet.
Och vi blev lite utfrysta, så fort man sa att ja, är du punkad, du kom från Askim, men då... Du har ingen rätt, eller liksom du ska inte vara på, du är en jävla överklassling. Eller jag tyckte det var så jävla, jag hatade det, för att vad fan har det med musiken att göra?
Ska vi lyssna på lite svårmod från Göteborg? Här är ett band som din gamla bandkamrat Björn Olsson producerade, Franke. Jag tänker så att det faktiskt har gått 15 år sedan Frankes debutsingel kom. Sen gav de ut albumet Optimismens hån, som alltid varit en av mina favorittitlar på svenska. Den och Rapparen Organism 12 petar på döda saker med pinnar. Har jag nog i topp. Men Optimismens hånen, det är en härlig titel. Och jag minns de var så hårda, den här brödraduon. Eller det var två brorsor, Fredrik och Niklas Franke.
Jo, jag minns dem. Alltså,
de var stora Morrissey-fans. De var med i ett SVT-program en gång, tror jag. Och poserade med knogjärn och pratade om sin kärlek till Morrissey och hur de ville vara sweet and tender hooligans. De är lite bortglömda. Här är ett av de, jag håller på att säga, ett av de mest överskattade Göteborgsbanden, det tycker jag absolut inte, men de är betydligt mer kända. I went to dance, but I didn't get any friends. Makes me all sad inside. Broder Daniel, minns du när du hörde dem första gången?
Ja, jag var nog en av de första som hörde dem, alltså just den här låten. Jag tyckte bara, fan, det här var ju bra. Och sen så gick och kollade på dem live, till fan vad bra det här var. De måste gå med Silverbullet också, tänkte så här, jävlar vad skönt. Det kommer nya bra band, eller kommer riktigt bra band här liksom.
Det var i Hultsfred första gångerna 88 och 89. Och då läste jag programbladet 1989 om de olika banden som skulle spela. Och det stod det Union Carbide Productions och bara ett enda ord. Best.
Och det var nog Gunnar Lagerman som låg bakom.
Wow, fantastiskt. Det här måste jag se. Men jag var så mycket talibansyntare på den tiden. Okay. Jag kunde inte riktigt ta in musik som var gjord på gitarrer. Det enda kunde inte bli rockigare än Blue for Two. Eller Sater var okej, för deras gitarrer var så distade att det lät som synta nästan. Men det tog mig lite tid att komma in i Union Carbide. Och du minns att jag älskade bandnamnet Union Carbide Productions. För jag hade läst så mycket om den här kemiska katastrofen i Indien. Bhopal-olyckan då 8000 människor dog. Och det är ju väldigt synt med stora gasolyckor och att döpa ett band efter en gasolycka. Mm. Gas överhuvudtaget är ganska synt. Så jag minns, det var lite besviken på att musiken var så traditionell då. Jag hade inte upptäckt så här Iggy och Stooges och sånt. Jag gillade bara Neubauten och SPK och industrimusik. Så jag älskade bandnamnet, men det tog tid innan jag kom in i musiken.
Ja.
Jag går omkring på varje plats vi tyckte om att vara på.
Ska vi lyssna på något lite gladare? Lill Lindfors.
Okej, ja.
Hur du älskade mig då, hur ska det gå? Att glömma, för det finns alltid något som får mig att minnas. Alltid något som får mig att minnas. Det är dig jag...
Du var med Så mycket bättre med henne. Jag minns att
det var steget till att... Det var faktiskt anledningen till att jag stod det steget. Jag kunde inte tacka nej, det gick inte. Det var helt otänkbart.
Det är roligt, Little Jinder sa exakt samma sak om Fredrik Adling inför den här säsongen.
Ja, det var lite så här, till Tio och jag hade pratat om det. För att vi hade fått frågan flera gånger innan att det inte är en chans att jag sitter och är med i det här jävla programmet där de sitter och tuggar och diggar. Liksom, i och för sig, det tycker jag fortfarande är. Men för övrigt så var ju den konstellationen helt jävla fantastisk, tycker jag. Jag har ju varit kär igen sen jag var liten, så det var ju liksom inget snack om sak.
I Så mycket bättre blev du också kompis med Ken Ring.
Ja. Ja, alltså... Ja.
Ni fann varandra?
Ja, de målades verkligen upp. Nej, men alltså, jag tycker att det är en av de roligaste snubbar jag har träffat.
Han berättade en historia för mig om hur ni sent en natt satt och drack bärs i det här huset. Och ni har pratat om voodoo och utomjordingar.
Ja, det gjorde vi varje dag typ.
Och så plötsligt så, mitt i den här diskussionen, och det är mitt i natten, så ser ni något svart föremål som kommer flygande helt fritt i luften. Och Ken skriker, vad fan är det? Vad är det där? Herregud, vad är det där? Och du säger, tänk att vi får uppleva det här tillsammans. Ja, vilken grej att vi tillsammans får se något sånt här. För människan har förmodligen inte fått kontakt förut med andra världar. Och nu sitter vi här på Gotland. Den här grejen kommer flygande. Och så visar det sig att det är Agnes. Popartisten Agnes som ut och går. Hon pratar i mobil och har en sån här kapuchong på scen.
Hon har kapuchong. Hon går i någon slags Darth Vader. Ser som en mörk siluett som kommer. Som till synes ser ut som att det är någon slags vass i vägen. Men så ser man liksom den här överdelen komma nästan svävande fram, va? I våra tillstånd. Och vi står liksom och tittar, vad i helvete. Och så, bara, och så är det är nästan så här, det är mörkt. Fram tills man ser liksom hennes ansikte typ 2 meter ifrån oss. Då ser man att det är Agnes liksom. Och vi står ju helt paralyserade och tittar liksom, vad är det här som kommer emot oss. Det var fruktansvärt roligt alltså. Helvete. Ja, alltså, ja, jag vet inte om jag hinner, eller om jag får fram så mycket mer ljud ifrån min kropp idag. Nej, men det,
du måste
så
gå.
Att vi, ja, jag måste nog runda av tyvärr.
Det var väldigt trevligt att ha dig här, Ebbo.
Ja, tack för det var jättetrevligt. If you knew me, you never would have thrown
away the pieces from the start. Den här podcasten producerades av Lejon Media i samarbete med Sonos. Producent var Daniel Bäckström och Ebbot Lundberg var hemma i Australien. Consciousness at heart. So what is there to learn? And what do you like to know? 'Cause you seem to get it wrong. To nobody from someone. And with the backdrop in your way, you just gotta move along. So what is there to say?
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.